Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag visste ju inte att det skulle bli så svårt. Och jag visste inte att jag skulle misslyckas så enormt. Och jag visste inte att... jag tänkte inte på det som någonting som var så... Att jag förstod inte att det var så otroligt komplicerat.
Alex Schulman, välkommen till Life with Kids-podden.
Tack så mycket.
När började det dina tankar på att du en gång skulle bli pappa?
Ja, men de började ju när jag var tillsammans med en annan person än den som blev mamman till mina barn. Mm. Och jag hade ju någon typ av idé om att bara få söner. Mm. Därför att det var det som var bekant.
Det var det du visste om.
Så. Ja, det var det jag visste om. Mm. Och jag hade också en idé om att jag visste vad jag ville. Alltså jag visste att jag ville vara en förälder som påminner om min pappa. Mm. Och att jag skulle försöka undvika att utöva ett föräldraskap som var min mammas. Jag hade väldigt mycket tankar kring föräldraskap redan tidigt.
Kommer du ihåg vad du tänkte? Liksom?
Nej, men jag tänkte ju... Nej, men jag har alltid varit sådär, liksom väldigt sådär... Jag ser saker som i scener eller sådär, när... Alltså till exempel när Amanda var gravid, då tänkte jag, även också så fick vi veta att det var en tjej, och då tänkte jag, oj, om 3 år då kommer jag gå på grusvägen här på Gotland från ladan till bageriet med henne hand i hand. Alltså jag såg den bilden framför mig. Alltså jag, du vet,
en fin bild.
Ja, den är underbar. Mm. Och sen så när jag nej, men och sen så är det så här, oj, jag ser framför mig att jag och någon av mina barn kommer gå på Friends Arena för att liksom, se på AIK spela. Mm. När vi har på oss AIK-tröjor och sådär. Alltså det är väldigt så här, mycket liksom, faktiska, riktiga bilder som fotografier som liksom, det är så jag ser, det är så jag tänker på mitt föräldraskap när jag tänker på det liksom, i framtiden.
Mm. Hade du höga förväntningar på dig själv också, hur du skulle bli som pappa?
Ja, men jag visste ju inte att det skulle bli så svårt. Och jag visste inte att jag skulle misslyckas så enormt. Och jag visste inte att... jag tänkte inte på det som någonting som var så... Att jag förstod inte att det var så otroligt komplicerat. Mm. Och inte bara då att vara, alltså, att vara förälder till ett barn. Som ju är illa... Alltså det är ju jobbigt i sig. Mm. Hur ska man... Alltså, ett barn som tjatar eller alltså uppfostran eller allt det där är ju helt otroligt svårt. Mm. Men att det också den här liksom speglingen, ekot från barndomen skulle, från min barndom skulle höra så starkt, det visste jag inte faktiskt inte. Att bli föräldrar var ju som att bli barn på nytt. Mm. Och det blev väldigt knäppt alltså. Därför att alltså jag, när jag skulle lämna, när jag första gången skulle lämna Charlie till, alltså min första dotter Charlie till dagis. Mm. Då så ja, men och då ville hon inte det. Så hon höll fast i min byxa. Mm. Och då så sa läraren, eller så fröken sa då, vi måste nog dra henne. Mm. Så kan du ta loss hennes grepp? Då fick jag bända loss hennes små händer från min Ja, och hon skrek och sådär. Och då minns jag ju att jag har ju själv stått sådär vid på enorma som pappabyxor och skrikit. Den minnet kom tillbaka liksom. Mm. Och då blev jag själv ett barn. Jag blev själv det där barnet. Och det är inget bra att vara liksom ett barn när man ska vara vuxen. Det blir väldigt fel ja. I liksom föräldraskapet. Ibland kan jag liksom titta på mina barn och så kan jag tänka, varför tittar de på mig som om jag skulle vara deras föräldrar?
Mm.
Alltså, vad tror de? Tror de att jag är deras pappa eller?
Mm.
Alltså, jag är 7 år gammal.
Mm. Ja, och det där trillar verkligen över en. Jag har ju också 3 barn. Det trillar, men fortfarande kan jag komma på mig själv hur det kan trilla över en bara.
Mm.
Jag kommer ihåg, jag kom hem sent från jobbet. Min man hade lagt våra 3 barn, så jag smög in till den största och gav henne, skulle bara ge henne en liten puss, och då var hon vaken fortfarande. Och då så sträckte hon upp armarna och så kramade hon om mig och så sa hon, vad gott du luktar mamma. Du luktar mamma.
Mm.
Och så ja, kramade om henne och sen så gick jag och satte mig utanför för att vänta liksom tills hon hade somnat. Och då trillade över mig den här doften som man kände när man var liten över sina föräldrar. Mm. Som egentligen inte luktade något speciellt, men det luktade bara trygghet på något sätt. Att det bara var dem. Och då, jag fick samma liksom känsla då. Men gud, nu är det jag som är den här. Jag vet inte ens vad det är hon luktar på. Men nu är jag den här tryggheten för henne. Liksom. Mm. Det är så. Ibland kan det bara skölja över en. Man kan liksom inte ens ta in det. Liksom.
Nej, det är otroligt starkt.
Ja, de gör så mycket med en, de där barnen.
Mm.
Du har ju verkligen funderat mycket på din barndom och relationen till dina föräldrar.
Mm.
Mycket mer än många andra, tror jag. Och det är jag faktiskt lite avundsjuk på.
har inte du gjort det?
Jo, jag har funderat mycket på det. Men jag har inte gjort som du gått till botten med det på samma sätt som du har gjort när du har skrivit dina böcker framförallt.
Mm.
Däremot så vill jag faktiskt börja med att tacka dig för din bok Glöm mig, som jag faktiskt lyssnade på nu i sommar.
Mm-hmm.
Och det inspirerade mig att faktiskt ta mitt första steg till min resa genom att boka en resa med min mamma.
Mm-hmm.
Och prata om min första tid i livet som var ganska komplicerad. Mm. Vi ska reta ut lite frågor om den. Så det vill jag tacka dig för det har du inspirerat mig till.
Men det är otroligt ju. Det är därför man skriver på något sätt.
Mm. Ja, det är fascinerande. För det är precis som du säger, när man själv får barn så växer ju de här frågorna om hur man själv hade det när man var liten.
Ja, det går inte längre att komma undan.
Nej, precis. Men om du, hur skulle du sammanfatta din uppväxt så som du ser den idag, så att säga?
Ja, det är det enda jag tänker på och det är det enda jag... Alltså, men om man ska sammanfatta det så är det väl så att jag hade en barndom som var präglad av otrygghet.
Mm.
I det att jag hade en mamma som var alkoholiserad och en pappa som var dysfunktionell på flera plan. Dels var han äldre och dels var han ju kraftigt medberoende till mammas alkoholism.
Mm.
Så i honom fick man ingen hjälp. I honom, han var aldrig den som sa, du behöver inte vara orolig eller det är inte ditt fel, utan mamma är sjuk men hon ska bli bättre snart, utan pappa vill inte låtsas om att mamma drack överhuvudtaget. Det skapar ju en väldigt ensamma barn.
Mm.
Och det var ju då det var väl min barndom.
Var hittade du din trygghet då?
Men jag vet inte om jag var jag någonsin trygg. Jag kan inte komma på att jag... Det var liksom inte min barndom, var inte det.
Nej.
Däremot så fanns det stunder med min pappa. Alltså jag kan väl säga att min mamma var ju då... Hon var syrefattig, vår relation. Min pappas och min relation var väldigt syrerik. Han var liksom solen.
Mm.
Men han var också kolerisk och han kunde bli galen och han liksom, du vet, om jag tappade ett glas i golvet så skulle han skrika på mig på ett sätt som jag aldrig, alltså som bara tecknade figurer i filmer gör. Alltså det var med ett sånt raseri att man blev vimmelkantig. Men i grund och botten så var han ändå en kärleksfull person och den kärleken räddade mig ju. Så om det var någonstans som jag hade trygghet så var det kanske stunderna med pappa. i bastun. Vi satt i sol i kvällningen och tittade ut över sjön. Eller när vi nystade näten utanför liksom fiskeboden. Eller när vi tillsammans åkte i bilen på väg till någon fotbollsträning och småpratade. Det var väl de stunderna som var trygga när jag och pappa gjorde saker tillsammans.
Mm. Hur tror du det har påverkat ditt sätt att ta dig an papparollen till dina barn?
Men jag tror att när jag fick först två döttrar. Och först nu då fick jag en son för 2 år sedan.
Mm.
Och då sa min terapeut att det är nu det börjar.
Okay.
Alltså nu kommer du verkligen ställas på prov. För det är nu du kommer komma ihåg hur det var. För dig att vara, alltså hur det var för dig att vara barn.
Mm.
Det är nu du kommer se liksom en version av den lilla Alex krypa runt här på golvet.
Mm.
Och det kommer bli väldigt svårt för dig. Och jag har inte kommit, jag har liksom bara börjat uppleva det här eftersom min son nu är 2 år.
Mm.
Och jag hamnar omedelbart i liksom att jag, eftersom min son också är en iakttagare som jag var i barndomen. Och en försiktig liksom general.
Mm.
Ingen galen panna.
Nej.
Som kastar sig ut eller som liksom verkligen tittar och begrundar och lär sig och läser världen. Och när jag ser honom liksom i ett hörn i tystnad, då kan jag ibland ömma för honom så att jag nästan börjar gråta. För att jag bara känner att det där är jag.
Mm.
Jag måste slå bort det där. Det är inte jag. Och liksom han lever inte samma otrygga liv som jag gjorde när jag var barn. Han är fri i vårt hem. Alltså, vi gör ju säkert massor av fel, men jag skulle säga att det finns en grundatmosfär i vårt hem som är helt annorlunda än den som jag växte upp med.
Mm.
Vi tankar honom med trygghet, hoppas jag.
Mm.
Men det är bara att när jag ser den där blicken, då liksom då är det som att där sitter jag. Och det är väldigt synd om mig då. Mm. Förstår du vad jag menar?
Mm, absolut.
Ja.
Vad känner du att du vill föra vidare till dina barn då, som du hade när du av dina föräldrar?
Nej, men pappas lekfullhet vill jag föra vidare.
Mm.
Den var ju väldigt fin. Han hade ju, alltså han var ju inte klok hur han liksom, när vi hade en tävling som heter Coca-Cola Cup midsommarafton, så hade han köpt massor med cola-burkar och så stod han själv i mål i fotboll, och för varje straff, och så fick vi 5 straffar var, och för varje straff som vi sköt mål så fick vi en cola-burk.
Mm.
Och du vet ju hur det var i barndomen, cola var ju hårdvaluta. Mm. Eller var det så? Absolut. För dig också?
Ja,
det var
ju
otroligt. Fy fan. Så man kunde ju dö för en cola, och nu fick man då chansen att vinna 5 cola-burkar.
Mm.
Ja. Och sen så har man sköt mål då skrek pappa fan liksom, som att det var VM-final. Och sen så högtidligt så liksom räckte han över en cola och tog i hand och sa väl skjutet. Alltså det var, du vet, det var som att man deltog i ett stort mästerskap.
Fantastiskt.
Ja, och sen så fick man de här cola-burkarna. Alltså det var bara ett dumt exempel, men ändå talande för hur han liksom gjorde allting. Liksom, det var alltid en lek runt hörnet.
Mm.
Och det var liksom, det vill jag verkligen föra vidare till mina barn.
Mm. Hur skulle du beskriva en bra pappa?
Jo, men jag har ju tänkt hela tiden på hur jag är och som förälder, och jag har ju massor med bra sidor och massor med dåliga sidor som förälder. Jag bär ju tyvärr runt på en liksom en lågintensiv irritation.
Mm.
Och den kan jag bli liksom, jag är så fylld av självhat när jag upptäcker den. Alltså att jag inte riktigt liksom orkar vara förälder ända in i mål, förstår du vad jag menar?
Absolut.
Och att jag ibland så bara slår det över. Och det är inte alls så att det slår över i det att jag skriker, att jag smäller i en dörr, eller jag bara orkar inte.
Mm.
Liksom, jag orkar inte lyssna klart ibland. Jag orkar inte liksom, diplomatiskt liksom reda ut ett bråk, eller jag orkar inte. Det som jag blir irriterad.
Mm.
Och det är liksom det jävligaste som jag vet med mig själv. Och någonting som jag jobbar på jättemycket. Och för jag tycker det är liksom, det är ju min mamma på ett sätt.
Mm.
Jag själv stammade och som barn och det vet ju alla, eller det kanske man inte vet, men när man har att göra med en stammare så ska man inte stressa stammaren, för stress gör att stammaren stammar ännu mer.
Mm.
Man ska vara tålmodig. Jag minns hur mamma, hur jag stod där och skulle berätta någonting. Idag i skolan så bara fastnade jag. Och så såg jag hur mamma liksom tröttnade. Och när jag hade stått där en stund och inte fick fram det här, då suckade hon och sa hon: "Men kom igen nu, Alex." Och det där var ju liksom hemskt.
Mm.
Men den där irritationen, den känner jag att jag är för att den, att det finns stunder då mina barn får erfara den. Och det tycker jag är för jävligt och förfärligt. Så det jobbar jag hårt med. Men sen jag tror att jag är väldigt stark. Alltså jag tänker ju på mina barn hela tiden. Och jag ger dem massor med tid framförallt. Och jag ställer ju upp. Och...
Hur skulle dina barn beskriva dig, tror du?
Nej, men jag tror att de skulle tycka att jag var rolig. Och... Jag menar väl framförallt så här att... Om vi äter middag och bara vuxna.
Mm.
Och sen så... liksom, om man har kul, att man dricker vin eller så där. Och sen så är det något barn som vill att man ska komma och knyta en skridsko eller en rullskridsko eller någonting.
Mm.
Alltså det finns inte en annan gång då jag säger nej, utan jag är väldigt tillgänglig alltså.
Mm.
Jag är väldigt stolt över att jag ställer upp för barnen liksom.
Mm.
Jag åker med dem överallt och jag lyssnar på dem och hämtar dem, lämnar och hämtar. Och, jag prövar väldigt prata med dem väldigt mycket.
Mm.
Känner mig väldigt nära dem.
Vad upplever du det svåraste med papparollen i det här? Du har ju ändå tre barn nu.
Nej, men svårigheten är ju att inte hamna i liksom... Att inte vara en irriterad förälder.
Mm.
Liksom, det är ju både för en själv och för barnen. Så är det absolut viktigaste och det som är svårast tycker jag.
Mm. Hur har dina barn förändrat dig då, skulle du säga?
Ja, men det är ju... Jag vet inte, hur har de inte förändrat mig? Jag känner att liksom, de har förändrat mig på alla möjliga plan. Men jag vet inte riktigt vad som är vad heller, därför att det har ändå gått 10 år.
Man blir äldre ändå.
Man blir äldre ändå. Och jag var ju väldigt barnslig som 33-åring. Och jag höll på att blogga och... var väldigt konfrontativ och så här polemisk och jag skrev om kändisar på ett sätt som inte var uppbyggligt och jag kunde vara elak och sånt där.
Mm.
Det är ju man skulle kunna säga att det är, jag menar att det är liksom natt och dag för det, från till det hur jag är idag.
Mm.
Men jag vet inte heller vad som är vad, alltså vad som är,
om du hade fortsatt gjort det, ja, oavsett om du hade fått barn eller
precis inte. Det som jag däremot vet är ju att att vara förälder har ju fått en att se på ens eget beteende på ett sätt som man nog inte hade gjort annars.
Mm.
Jag kommer att tänka på när en av mina barn skulle vara... Vi skulle använda mamma som barnvakt till när en av mina döttrar skulle vara... Nej, kanske hon var 1 år. Och min mamma drack och det blev liksom ingen bra och hon sov i soffan när vi kom hem.
Mm.
Och min dotter stod liksom med så här tung blöja ner till knäna och var liksom helt virrig och förvirrad. Och då väckte jag mamma och så skickade jag hem henne i en taxi. Och när jag kom upp tillbaka efter jag hade lett ut henne till taxin, då stod Amanda och grät i köket. Och jag måste skaka över det här. Jag var också det. Men jag var ju så medberoende i mammas alkoholism. Så jag vägrade ju erkänna för Amanda att det var ett problem.
Mm.
Så istället för att säga att det här är hemskt, vi måste göra någonting, så sa jag att det är väl okej att hon dricker när hon är hemma här. Vi har ju också druckit hemma. Mm. Alltså du vet, en sån här idiotiskt jävla argument.
Du ömmade för din mamma.
Ja, det ömmade. Det är ju inte det. Det var att jag var, alltså, medberoendet är ju så starkt så att det är inte klokt.
Mm.
Och då så, där brast ju någonting. Där sa ju Amanda att det här funkar inte längre. Alltså hon liksom nästan lät mig välja på som att välja familjen eller att välja mamma. Det var första gången som jag förstod att mammas drickande håller på att förstöra inte bara min och mammas relation utan min familjs relation. Mm. Alltså min interna, alltså min relation med Amanda och sådär. Och det gjorde jag då att jag till slut ställde krav på mamma och sa att du får inte vara nära våra barn när du dricker och sådär.
Mm.
Och det ledde ju i sin tur till att hon slutade dricka. Även om det var några rejäla vänder på vägen. Men jag tror att allt det där, hela den processen hade aldrig hänt. Alltså jag hade aldrig börjat fundera på min egen relation till mammas drickande på samma sätt.
Mm.
Om det inte hade varit så att jag hade fått barn i ett sånt utsatt läge och som hamnade min mamma i den situationen.
Mm.
Så jag tror att barn gör att man till slut ser sig själv. Och det går inte att gömma sig liksom längre.
Nej. Hur ser du på uppfostran generellt? En del pratar ju om barn, så, lite som man såg på dem förut vad jag förstår. Typ som ett vitt papper, ett vitt ark som är upp till oss föräldrar att fylla och antingen bygga upp eller förstöra så att säga.
Mm.
Eller om lite mer det blir som det blir och man kan inte påverka dem så mycket.
Nej men jag tror att, eller jag vet ju att alltså, genetiskt arv är enormt starkt.
Mm.
Jag kan ju till exempel se på mitt skrivande hur lika jag skriver min morfar som också var författare.
Mm.
Jag kan, och det här är inte, det beror inte på att jag har läst hans böcker utan det här var något som jag upptäckte innan det att jag liksom använder semikolon på liknande felaktiga sätt. Jag använder tankestreck ungefär på liknande lite mer lite udda sätt. Det finns massor med saker som är jävligt intressanta faktiskt i att vårt skrivande påminner så mycket om varandra. Vi är också samma lynne på ett sätt. Alltså drastiska och sådär. I vårt skrivande. Så att jag, och jag menar, jag, för mig så var det omöjligt att inte bli författare. Det var det enda jag visste och ville.
Mm.
Men jag är ju då modern. Så jag har ju sagt, jag försöker ju verkligen att mina barn ska bli allt annat än författare. Och det finns heller ingen större fara. Ingen av dem har sagt så här: åh, jag ska bli som du. Det är liksom, för att det är inte så kul. De ser att pappa sitter liksom inne i biblioteket och skriver.
Mm.
Det verkar inte vara så kul jobb, tror jag, att de tycker. det är inte så att de drömmer om det.
Nej.
Utan de vill bli skådespelare och sånt där.
Ja, det är väl ganska sunt kanske.
Verkligen.
Ja. Har du något ständigt dåligt samvete när det gäller dina barn?
Mm. Nej men det är väl, det kan ju vara att man vill alltid vara rättvis.
Mm.
Alltså du vet, nu idag så hade vi skolstart och då var vi ute på skolan och de går nu i samma skola i ettan och fyran, mina två tjejer. Och då så satt vi i bilen på väg tillbaka och hon som började fyran, hon har inte gått i den här skolan förut, det var hennes första år.
Mm.
Så vi frågade massor med frågor till henne. Hur var det och vad tyckte du? Och så här. Och efter 10 minuter så ser jag backspegeln och ser hur den andra dottern har liksom zonat ut och tittar liksom med sorgsen blick ut i den fönsterrutan. För hon har inte fått några frågor.
Mm. Hon hade ändå bara ettan.
Hon hade ändå bara ettan, vilket är ändå på ett större.
Ja.
Nej men då, liksom, det är ju ett dåligt samvete. Och det var ju till att jag upptäckte det, för då kunde jag ju bombardera henne med frågor. Men hur ofta händer det att man inte märker det?
Mm. Absolut. Och ja, det är ju supersvårt det där med rättvisa.
Jag menar det.
De är också olika och olika förutsättningar. Och,
ja, och olika behov och sådär.
Ja, och vad är rättvisa? Är det att alla ska ha lika eller är det att alla ska ha utifrån sina förutsättningar?
Ja, det
och så
är så
vidare.
Svårt. Alltså.
Stora frågor.
Verkligen.
Men du Alex, ska vi spola tillbaka bandet lite till början på juli 2009 och till Visby. Och du har precis blivit pappa och håller ditt första barn i famnen för första gången. Vilka minnen och känslor är det som kommer upp först nu när du tänker tillbaka på det?
Det är ganska ångestladdat just det här. Därför att det är så mycket som inte... Alltså Amanda, min fru, hon liksom... Vi gjorde ganska mycket fel där första gången. Vi bodde ju i en lada på Gotland utan varken el eller vatten. Och att vara höggravid liksom, i sådana omständigheter är svårt. Men att ha en nyfödd bebis utan vatten, utan toalett, det är ju...
Första gångs föräldrar.
Ja, som första gången. Det var ju liksom sinnessjukt av oss.
Så att det gjorde det svårt för
dig? Ja, vi gjorde det svårt. Och jag som också har förlorat två föräldrar till, som, då är jag bara en förälder. Men det var ju mitt största trauma när min pappa dog. Det är liksom, jag har ju svårt för sjukhus. Och jag har ju en alltså när vi är på BB så min enda målsättning är att vi ska ta oss därifrån. För när vi åker därifrån då är vi friska.
Just det.
Men Amandas enda målsättning är att jag måste vara kvar här så länge som det bara går. Därför att här är jag trygg.
Ja, här får jag den hjälp jag behöver.
Ja, och det här blir ju liksom en otrolig krock. Jag med min liksom sjukhusfobi och Amanda som går åt andra hållet som jag är liksom... hon inbillar sig att hon är sjuk hela tiden och sådär. Hennes lyckligaste plats är ju ett sjukhus där ingenting som kan nå henne. Där hon är bevakad och sådär. Så det blev ju liksom... Det blev fel från början. Det blev ju ännu värre när Louis föddes. Och... alltså min son. Vi blev... Efter bara några timmar efter förlossningen blev vi skjutsade till den här... hotell. Sjukhushotell. Och då blev vi inlagda i samma rum som min mamma, alltså hennes sista rum innan hon dog. Vilket ju var helt liksom, det var ju som en mardröm. Så det enda jag känner är att jag måste härifrån. Och det enda Amanda känner är att jag måste vara kvar. Och det här är ju någonting som vi har, och därför så har liksom inte de här första tiden har ju varit... Jag tycker det har varit väldigt lite lycka. Det som jag hade tänkt, att man ligger harmonisk i en säng. Tittar på ett nyfött barn och känner liksom hur livet rinner igenom en. Så har det inte varit, utan det har varit... Och när min mellersta dotter föddes, det var ju då som min mamma drack som värst. Då hade jag enorm panikångest och... fick det framförallt när efter några dagar när vi hade kommit hem så var det någon kaffe vi skulle ha för alla i släkten. Och så kom mamma hem och ville inte ens titta på barnet. Och då minns jag att jag, för det påminner ju mig om min barndom när mamma inte såg mig. Och då blev jag så otroligt illa berörd och skakad att jag liksom däckade ihop. Jag klarade mig inte. Alltså jag sjukskrev mig i flera månader. Och låg där hemma med liksom panikångestattacker. Så att varenda barn känns som att det är både det finaste som hänt och det läskigaste som hänt samtidigt.
Ja, usch. Det är ju en väldigt speciell tid den där. Man är ju så skör också, de där just första tiden med barn.
Ja,
det är så mycket oro och frågor. Och...
Verkligen.
Existentiellt på så många plan. Liksom.
Verkligen.
Hur skulle du ändå säga att pappa Alex skiljer sig idag jämfört med då?
Nej, men då var jag väl ingen pappa. Alltså, eller jag visste ju ingenting och förstod ingenting. Och jag är ju en bra mycket bättre pappa idag än vad jag var då. Och jag kan tycka synd lite om min förstfödda dotter som fick liksom en sån, två så usla föräldrar som vi ändå var då. I jämförelse med nu då. I gengäld så fick ju för sig min första dotter ändå tiden, alltså den odelade uppmärksamheten.
Mm.
Men vi visste ju inte vad vi höll på med.
Tänker du ofta på att du är en offentlig pappa?
Ja, men ja. Men det är väl egentligen bara de gångerna då man är dålig pappa som man tänker på det.
Mm.
Alltså, jag minns häromdagen, eller om det var igår eller förrgår, så fick min yngsta son ett psykbryt i affären.
Mm.
När han inte fick ta lösgodis och stoppa i munnen. Och till slut så, alltså du vet, han vill inte bli buren, han vill inte sitta i vagnen, han vill bara skrika. Så att i kassan så, då måste jag liksom, jag måste bara lägga ner honom på, direkt på golvet. Där han ligger bara som en kötthög och skriker. Och då när jag gör det här, du vet, och så tittar jag upp och så ser jag blickarna. Då tänker jag så här, det här, just det, där finns det någonting som är kul att prata om för folk. Det är ändå en rolig historia. Alltså att du vet, jag hade berättat om det själv, tror jag.
Ja.
Det är alltid kul när, med liksom misslyckade föräldrar. Jag är ju, älskar sånt där. Alltså själv. Det, när man sitter på ett flygplan så har jag märkt att en del människor kan bli irriterade på andras barnskrik. För mig är det som musik. Alltså det är inte mitt barn.
Ja, precis.
Det är så jävla härligt.
Man är så sjukt tacksam.
Ja, verkligen.
Bara att veta att andra har det likadant. Men att man själv inte behöver ta ansvar för det.
Ja.
Ja, det är fantastiskt.
Precis. Men jag minns ju för sig att, sen så, att vara offentlig förälder, det är ju också någon annan. Alltså man vill ju, jag är ju lite försiktig med barnen, att liksom inte, jag lägger inte ut dem på Instagram eller.
Mm.
Men jag hade ju, det fanns ju en tid när jag, och det kanske man kan tycka är okej, jag tyckte det i alla fall, när barnen var mindre. Mm. Så när Charlie var nyfödd så hade jag en blogg som hette Att vara Charlie Schumanns pappa, som var en föräldrablogg. Mm. Där jag skrev om hur det var att vara förälder.
Mm.
Och det handlade framförallt om föräldraskap. Men sen så blev ju Francis, eller Charlie, lite äldre. Och en gång när jag gick på stan så med barnvagnen, då kom det fram en tant och sa, är det inte Sveriges kändaste bebis? Och då fick jag sån jävla ångest.
Mm.
Att liksom man har byggt, alltså du vet, Charlie har inte bestämt det eller Nej. Valt det. Alltså det kändes inget bra.
Nej. Så hur då, tänker så, du idag då, när det är så pass många influencers och mammabloggare som använder sina barn i det mesta?
Nej, men jag vill inte bedöma dem eller bedöma dem.
Nej.
Men jag bara för min egen skull så bara kände jag att det där vill inte jag, jag kan inte stå för det där.
Nej.
Så jag la ner bloggen.
Mm.
På en gång typ. Och sen så liksom efter det så har vi varit väldigt restriktiva.
Mm.
Jag kan fortfarande prata om saker och jag gör ju det också nu, men här i den här podden, men försöker ibland att liksom anonymisera dem så att de inte liksom blir utpekade. Mm. Och framförallt prata om mitt föräldraskap hellre än deras personligheter och sådär.
Mm. Många beskriver, du får ju fortfarande leva mycket med att, ja, men många beskriver dig än idag som elak och mobbar och det där som du själv säger höll på med förr i tiden.
Mm.
Får dina barn också höra det nu när de har blivit äldre? Eller hur skyddar du dem från det?
Det händer inte så ofta. Men det är klart, men det som hände var ju att jag pratade om Samir i podcasten. Och,
Samir och Viktor.
Samir och Viktor och Samir, ja.
Ja.
Han hade skrivit en bok tillsammans med, eller Pascal Engman skrev en bok med dem. Och när han sen så ville inte Samir att Pascal Engmans namn skulle vara med på omslaget. Och det här berättade jag om. Och om ett möte som vi hade haft, som min dotter hade haft med med Samir. Där Samir hade varit lite otrevlig. Kort i tonen. Mm. Ja, i alla fall, då så svarade han på Instagram och det blev ett bråk där.
Mm.
Och då gick hon in på Samirs konto och läste då om mig. Så, alltså vad folk tyckte om mig.
Mm.
Och det var nog jobbigt för henne.
Mm. Tog hon upp det med dig sen?
Ja, för hon tyckte så synd om mig.
Mm.
Alltså, hon ville liksom beskydda mig.
Mm.
Jag ville beskydda henne från att läsa saker som står om mig.
Mm.
Men hon ville beskydda, hon ville liksom, du vet, slå ihjäl dem där. Hon ville liksom täppa till truten på dem.
Mm. Men vad fint att hon tog upp det ändå.
Mm.
Att hon inte bara gick och bar inom
Nej, men det var ju så otroligt bra, ja, att vi kunde prata om det.
Mm. Då blev hon ju lite du som med din mamma där, att hon tog dig i försvar direkt.
Ja, men Charlie, eller precis, hon förstod inte vad som hände.
Nej.
Men hon förstod bara att det var något i podden. Sen så läste hon kommentarerna och förstod så att jag hade sagt att jag hade pratat om henne i min podd.
Mm.
Och hon hade återgivit det här mötet. Så där. Och jag minns att vi satt i bastun och då sa hon jag vill inte att du pratar om mig på det där sättet i podden.
Mm-hmm. Wow.
Och det var ju alltså, jag blev uppläxad av henne.
Mm.
Men med all rätt såklart.
Ja.
Men det var
bra.
Otroligt starkt att vara med om.
Mm.
Och väldigt, liksom, jag kände mig ju, det var ju väldigt skamfullt på något sätt.
Mm. Ja, det är ju väldigt svårt det där, för jag lyssnar ju på din och Sigges podd.
Mm.
Och jag vet att, och har gjort det ända från början, och en av de sakerna som ni pratade mycket om i början, det var ju just föräldraskapet och hur ni förhöll er till era barn. Mm. Och sådär. Och det är ju som förälder så blir man ju, det är ju väldigt härligt att lyssna på att andra på ett annat sätt pratar om sitt föräldraskap, så att säga. Men det måste vara väldigt svårt att vara den personen, att veta vart gränsen går, så att säga.
Verkligen, det är ju verkligen det. Och därför, det är också därför som vi ju pratar allt mindre om det i takt med att barnen blir äldre.
Mm.
Och det är väl allt större liksom, risk eller chans eller risk att barnen själva börjar lyssna på podcasten eller har kompisar i klassen som gör det.
Mm.
Då skulle det kännas väldigt, väldigt knäppt att liksom delge detaljer om barnens liksom privata liv.
Mm.
Så att hennes klasskompisar skulle kunna lyssna på det. Det skulle kännas fel.
Mm.
Så det är ju tyvärr en dimension som har gått förlorad i podden. Att vi inte längre kan prata om det på det sättet. Men var sak har väl sin tid, antar jag.
Du, hur ser en vardag ut i ert liv? Vilka rutiner har ni?
Det är liksom som ett tåg. Men nu var det så länge sedan. I morse började allting igen.
Ja.
Så jag bara, just det, var så här gick till. Ja.
Ja.
Men det är alltid samma morgon. Jag vaknar, jag ställer klockan på 6:20.
Mm.
Och då går jag ner och gör i ordning frukost.
Mm.
Och,
allt är du som går först?
Allt är jag som går först. Mm. Allt är jag som gör frukost.
Mm.
Och jag gör då, först så josar jag massa selleri. Alltså, dricker
inte till dina barn.
Alltså,
dricker dina barn? Så
nej,
har du fått dem att dricka selleri?
Nej, nej, det är bara jag.
För då skulle jag vilja veta.
Nej, det är bara jag som, okay, ja, som dricker. Och, yeah, jag gör ett glas till Amanda som jag stoppar in i kylen så det blir extra kallt.
Mm.
Och sen så kokar jag ägg. Och jag tar fram yoghurt och bröd. Och sen när jag har gjort ordning frukosten och tänt ljusen och satt på tvn, då brukar klockan vara runt 6:50. Då väcker jag barnen.
Mm.
Och också Louis, alltså min yngsta.
Han sover så länge?
Han sover till 7 oftast.
Wow, grattis.
Ja. Och sen så får Amanda sova lite längre för hon är väldigt sömnig av sig.
Okay.
Och sen så äter vi frukost tillsammans, vi fyra, jag och mina tre barn. Och det är ju en otroligt härlig stund.
Mm.
Och då pratar vi om vad som ska hända och sådär.
Mm.
Och sen så väcker jag Amanda med den här juicen som man dricker på sängen. För att man ska dricka den 20 minuter innan man äter frukost.
Man ska dricka? Alltså, vad är det här för
livsåskådning? Alltså, det är ju väldigt mycket, det är väldigt mycket vetenskap här runt, okay, hur man ska dricka den här juicen för att få maximal effekt av den.
Är det bara selleri?
Bara selleri. Smakar i helvete.
Ja.
Men jag ska ändå säga det då att jag började med det här för ett år sedan exakt. Och jag har fortfarande inte varit sjuk en enda dag. Och jag ska då säga att jag har ändå varit sjuk. Jag brukar vara sjuk ungefär 7-8 veckor per år. Jag är ganska ofta sjuk. Mm. Fortfarande inte varit sjuk. Och då tänker jag bara att jag fortsätter i alla fall tills jag blir sjuk.
Okay.
Någonting med det här verkar vara väldigt bra. Ja, men och sen så går vi och duschar allting. Tar på oss kläder och sen så hinner vi dricka en kopp kaffe med Amanda också som har gått ner till frukosten.
Mm.
Så då, då samlas vi upp igen innan vi sprids då. Mm. Då tar jag två av barnen på morgonen där till skolan.
Yep.
Och sen så tar Amanda den yngsta.
Mm.
Och sen så, ja, då är liksom dagen klar sen.
Yep.
Och sen så jobbar ju jag väldigt sent på kvällarna, vilket gör att min arbetsdag slutar 4 så att jag kan ta barnen.
Mm.
Så då hämtar vi dem på dagis och på liksom, eller så kommer de hem från skolor. Och sen så har vi liksom en kväll där mellan 4 och 7 eller 8.
Mm. Och då är det inte massa aktiviteter och spring, utan då är ni hemma och
då,
hänger.
Då är vi hemma, ja.
Mm.
Och sen så går vi ut, liksom, eller så går jag och jobbar eller sådär. Men försöker alltid ha den här 4 till 7.
Mm.
Så det är ganska, det är väldigt mycket inrutat därför att vi vill få till just det där.
Mm. Hur får ni ihop vardagen då? Har ni mycket barnvakt eller hjälp eller sådär hemma?
Vi har ju hjälp med den yngsta ibland. Så att vi kan liksom, ibland behöver vi inte ta honom till dagis, så vi kunde vänta lite med att skola in honom på dagis.
Mm.
Men nu är det ändå lite mindre eftersom vi har, nu går ju han heltid på dagis och sådär.
Mm.
Så nu är vi bara städiga hemma och sådär.
Mm. Har ni olika roller? Vem gör vad?
Alltså jag,
har ni den klassiska, en är snäll, den andra är sträng?
Jaha, du menar så med, i föräldraskapet?
Ja.
Jag vet inte fan, vem är det man frågar?
Vem går man till om man vill, med den lena rösten? Så
jag undrar också, fan vad intressant. Jag tror de går till mig.
Ja.
Jag tror det, men det är för att Amanda kan nog vara ganska stränga, tydlig.
Mm.
Och jag är mer att jag är en sucker för en snabb kärlek. Då, det väl, de ska älska mig på en gång.
Mm. Ja, man brukar ofta säga, men jag tror att det är ganska vanligt att man hamnar i rollen att en är liksom sträng men trygg och den andra är snäll men rolig.
Ja, då är jag nog snäll men rolig.
Ja.
I och för sig, jag kan vara sträng också. Jag vet inte fan.
Men det här, kanske sträng på olika saker.
Det här ska jag fundera på.
Ja, får du göra. Men du, vad gör, vi var inne på det lite, att de gör det lite irriterad. Men vad kan barnen göra för att göra det riktigt förbannade? För det måste väl hända också?
Nej, men det som gör mig riktigt ledsen, det är när de bråkar. Jag blir väldigt tagen av det och kan bli faktiskt liksom in i märgen ledsen av att se att de bråkar. Alltså om de är elaka mot varandra.
Mm.
Det är som att de är, alltså när de sårar varandra, då är det som att de sårar mig på något sätt.
Mm.
Det är som att om någon klöser den andra, så är det som att jag blir klöst. Det är otroligt, det är liksom hjärtskärande för en förälder att se sina barn hata varandra.
Mm.
Det känns hemskt. Så att jag är liksom, det är som en kryptonit för mig. Jag blir helt, jag blir otroligt illa berörd av det.
Vad händer med dig då?
Nej, jag blir inte arg utan bara ledsen. Och sen så försöker jag prata med dem och säga att ni är det viktigaste ni har. Liksom.
Mm.
Ni måste hålla ihop och vara kompisar. Och sådär.
Mm.
Men det är det som jag har försökt säga till barnen hela, alltså från det att de föddes. Och ibland känns det som att det ändå inte liksom går. Eller. Men det är ju någonting som jag blir... Då blir jag ledsen, arg. Ja, vad skulle det vara? Alltså, det har fortfarande inte hänt. Men jag skulle bli väldigt arg om jag fick höra att liksom, något samtal från skolan. Alltså, mitt barn har varit elakt eller mobbat någon klasskompis eller någonting.
Mm.
Det skulle kunna få mig att bli, alltså, att gå i taket.
Mm. Men du är inte din pappa, så att säga. Det är inte den som går omkring och blir lite förbannad eller liksom blir riktigt förbannad lite nu och då.
Nej.
Nej.
Utan jag är mer än, nej. Jag har fortfarande inte höjt rösten. Jag har fortfarande inte skrikit i vuxen ålder, tror jag.
Oj.
Ja. Det är något som saknas för mig. Jag skulle behöva det säkert, men jag kan inte. Jag får inga utbrott alls.
Jag tänkte, jag har skissat på några dilemman här som jag skulle vilja fundera på hur du skulle agera.
Okay.
Och sen så tänkte jag att vi skulle avsluta med att du ska få ge mig några råd och tips. Eftersom du har lite äldre barn och kommit lite längre.
Okay.
Du har din äldsta 10, min äldsta 7. Så jag tänker att du kanske kan ge mig lite råd och tips här på vägen.
Mm.
Men vi börjar med några dilemman.
Mm.
Amanda, din fru, har varit och blivit spådd. Och hon har fått höra att hon ska få ett fjärde barn.
Mm.
Och hon blev först lite chockad, men nu vill hon verkligen ha det. Och nu har hon kommit på att det behöver hända ganska snart, för snart är det för sent.
Mm.
Så hur reagerar du på det?
Ja, let's go. Alltså, nu kör vi. Det skulle vara min reaktion. Ja. Men det här är mer sant än vad du tror. Alltså, Amanda har varit hos båda.
Uh-huh.
Och har fått skickade också mig till hennes spåtant.
Oj.
Jag tror inte på sån där skit.
Nej.
Men jag tänkte, jag är öppen.
Ja.
Och jag ska vara öppen. Så jag ska nu undersöka det här. Så jag gick till henne. Det var bara trams. Men då berättade hon i alla fall för mig att du kommer att få ett till barn med Amanda.
Är det sant?
Ja.
Jaha.
Så jag sa ju det till Amanda. Amanda, för att jag vill ju ha 4 barn.
Mm-hmm.
Amanda vill inte det.
Mm.
Hon har ju varit emot det här hela tiden.
Mm.
Hon vägrar bära barn till i magen.
Mm. I feel her.
Då sa jag bara, men du har ju inget alternativ, för den här spåtanten som du tror på, hon har ju sagt det här nu.
Det är nu du kan använda den emot henne.
Nu kunde jag använda det.
Ja.
Men det har fortfarande inte påverkat henne egentligen. Hon säger fortfarande nej.
Okay.
Men om den sekund hon säger ja, så vill jag vill jättegärna ha ett barn till.
Okej. Okay.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Okej, vi testar en till.
Mm.
Mellanbarnet vill bli en surfergirl och leva livet helt för sig själv på en öde paradisö i Söderhavet. Men för att kunna göra det här fullt ut så måste hon känna sig helt fri, och därför så tänker hon klippa alla band med familjen och åka till Söderhavet på obestämd tid. Hur reagerar du på det?
Hur gammal är hon?
Ja, nu är hon 20.
Ja, det är inte så mycket att säga. Det är bara... Alltså... Nej, men jag blir ledsen och det blir ju saknande, men jag kan ju inte, det går, hon är numera utanför mitt...
Utanför din kontroll?
Utanför min räckhåll.
Ja.
Men så det är inte så mycket att göra. Men däremot så har jag ju många knep på hur man ska behålla sina barn nära en. Mm-hmm. Jag tror att det mycket handlar om pengar.
Mm.
Alltså man måste ha rejält med pengar.
Okay.
Alltså till exempel, du kan få en lägenhet.
Mm.
Men den måste nog ligga i mitt trapphus.
Jag förstår.
Alltså, förstår du?
Ja.
Vi ska till Spanien på påsken, och jag vill att du kommer med. Och vi ska bo på ett lyxhotell, och jag bjuder din kille också.
Ja.
Alltså, jag tror att man måste liksom hitta sätt att det sådär, jag vet, jag tror att man måste börja tjäna rejält med pengar nu.
Mm.
För att kunna liksom få in de där människorna.
Det blir dyrt.
Så att de inte försvinner.
Ja. Sista.
Mm.
Stora syster klarar sig fint i livet. Hon får bra betyg och går en fin utbildning. Hon extra knäcker på ett välbetalt jobb för att ha råd med sin lägenhet. Hon sliter verkligen, men hon vill klara sig själv och gör det bra. Mellansyster gör sin grej. Det har vi ju redan hört. Mm. Ingen vet riktigt hur, men hon klarar sig alltid. Lillebror däremot blir en slacker. Mm. Han bor kvar hemma när han är 28. Han har inget jobb, inget körkort och är beroende av era pengar och era kontakter. Men nu har han hittat en tvåa på Östermalm som han vill köpa och behöver pengar. Hur agerar du?
Jo, men det är väl här jag tar det här jag får.
Det här jag säger så här. Det är nu du har.
Jag betalar. Ja. Du får 8 miljoner kontant som jag har på mitt konto då.
Mm.
Och men det villkoret är att du bor granne med mig.
Det här tillfället kommer som du har byggt upp hela ditt föräldraskap. Några sista råd och tips då till mig. Jag tänkte kolla om du har gått igenom någonting med dina barn som jag kanske väntar mig och sådär, som du kan ge mig lite tips och råd inför mina kommande stunder.
Mm.
Har ni börjat med veckopeng?
Mm.
Lära barn om pengarnas värde, hur tänker ni där?
Ja, alltså det är ju väldigt svårt, för att det som händer ofta är att man försöker för tidigt, tycker jag.
Mm.
Och då blir det, alltså man tänker att nu är min dotter 7 år.
Mm.
Nu ska hon få lära sig som vad pengar är värt.
Mm.
Men det går inte.
Nej.
Det är ungefär som att lära en 5-åring klockan. Det går inte. Man kan hålla på mycket som helst, men de har inte utvecklat hjärnan nog för att det ska kunna. Man kan aldrig få en 7-åring att förstå pengars värde.
Mm.
Och därför så är det bara onödigt då.
Mm.
Men däremot då, med min 10-åring så är det ju, där har hon ju en enorm koll.
Mm.
Och hon har ju fått veckopeng i 1 år.
Mm.
Och jag tror att hon har fått 100 kronor i veckan.
Mm.
Som hon då, för sen 1 år tillbaka så har hon ett bank, ett kort. För det får man på den här banken, får man det först när man är från 9 år gammal.
Okay.
Och det här är ju väldigt kul, för då kan hon gå och kolla saldo.
Mm.
Hon vet om att hon får pengar. Hon förfogar över en egen ekonomi.
Mm.
Där hon får köpa allting som är liksom, som inte tillhör liksom, alltså du vet, mat, frukost, lunch, middag eller kläder eller sen som hon behöver. Allt annat.
Mm.
Det har hon liksom då en egen liksom summa för att göra av med i veckan. Och det tycker hon är väldigt kul.
Mm. Så det, du är för veckopeng?
Jag är för det. Och det enda som jag vill då varna dig för, det är att du börjar för tidigt.
Mm.
För det är bara att hålla på. Det blir bara tidsödande och onödigt att liksom lära en 6- eller 7-åring.
Okej, okay. Så vid 9 funkar det bra för er?
Ja.
Mm. Bra tips. Har ni haft snacket om blommor och bin?
Nej. Men däremot så finns det ju. Nej, det
här fasar jag lite för, ska jag säga. Jag hade hoppats på lite tips och råd här från dig som verkar mer erfaren. Vet du, Alex, att medelåldern på när killar aktivt letar porr är 12 år? Medelåldern.
Mm, det kan jag tänka mig.
Det är sjukt.
Det är helt galet.
För då tänker jag att, alltså jag vill ju ändå att första kontakten som min tjej ska ha handla om sexuella kontakter eller komma i kontakt med porr eller vad som helst ska ske hemma hos oss. Inte med någon annan, så att säga.
Men gud vad galet. Men blommor och bin har vi fortfarande inte pratat om. Jo, alltså hur kom jag till då? Då berättar vi om det. Alltså,
men inte om deras egna sexualitet. Nej. Och i den kontexten.
Det är liksom helt skilt och det har vi fortfarande inte som vidrört.
Okej. Okay. Kan du ringa mig när jag har haft det?
Ja, du får ringa. Då får jag komma på ett specialpodd.
Ja, precis. Hur gick det? Har du varit med om att få tröst ett brustet hjärta?
Ja, verkligen. Med båda barnen. Mm-hmm. De är så.
Det är någonting som jag inte ser fram emot.
Nej, det är ju.
Måste man bottenlös sorg?
Men livet är över.
Ja.
Men ja, det är faktiskt, det har varit liksom enormt mycket känslor, stora känslor som liksom svallningar.
Mm.
Och det här kommer inte från mig. Jag visade inte en enda känsla när jag var barn. Därför att det fanns inte liksom utrymme för det i min familj. Men det kom från Amanda. Amanda var ju liksom, du vet, dödskär.
Mm.
Alltså när hon var 3,5 typ.
Mm.
Och liksom besatt av killar och kärleken och sådär.
Mm.
Det här har båda mina döttrar fått från henne. Så då tänker jag att som det är hennes gener så får hon fan alltså, vad det här att stötta i den här.
Men det är ju fint.
Jättefint.
Det är ju någonting det är en av mina största milstolp eller så, mina önskan för mina barn är att de ska alltid kunna känna att de kan prata om allt.
Ja, verkligen.
Ja. Och så någonting jag tycker blir svårare och svårare i takt med att barnen blir äldre, det är ju att prioritera sin parrelation. Men ni verkar vara väldigt bra på det, du och Amanda. Har du några tips på att få till den där tiden? Bara vuxna, så att säga.
Ja, men vi är ju väldigt noga med det där. Och vi, alltså, vuxenstunden är ju avgörande för oss. Och framförallt om man då liksom kämpar och är och liksom man liksom har familjestund mellan 4 och 7, då kan man ju gott samvete när det liksom, du vet, det yngsta barnet somnar och de två andra liksom får en liten stund med en iPad eller så där. Att då kunna sätta sig på balkongen och ta ett glas vin och prata om dagen. Det är ju liksom fantastiskt, och det är det som bygger hela relationen. Sen ser vi också väldigt, det tycker jag är ändå så här, hitta vuxenstunder. Sen är också, du vet att det är många föräldrar som är så rädda för att lämna barnen. Det är vi också. Men vi kämpar verkligen med oss själva för att våga. Alltså att liksom en helg, du vet, hitta en barnvakt alltså, och sen så baka bort typ någonstans. Vi har varit allting, du vet, från liksom en helg i Örebro till London eller sådär. Och det är, vi var till och med i New York i 3 dagar. Och det är ju verkligen det, de stunderna är ju jätteviktiga ju.
Ja, det verkar vara bra på att både hitta dem där i vardagen liksom, men också att göra lite extra.
Ja.
Så, vilket råd skulle du ge till andra som lyssnar på det här och som faktiskt ska bli föräldrar nu? Kliva in i det här föräldraskapet.
Nej, men det som jag skulle vilja, alltså i mitt första barn så lyssnade jag väldigt lite på mig själv och jag lyssnade väldigt mycket på andra. Och det var liksom, ja, men jag vet inte fan, det var liksom, jag minns när vi skulle bada Charlie. Och då skulle badvattnet vara 37 grader eller sådär. Och då så köpte jag en termometer. Men jag vet ju att 37 grader det är alltså kroppstemperaturen. Så hade jag bara, då kan jag bara doppa fingret, och så om det är kallt då måste jag värma det. Om det är varmt på fingret, då måste jag kyla ner det. Men istället så köpte jag då den här termometern och höll på liksom fram och tillbaka, adderade varmt och kallt vatten för att det skulle vara 37 grader. Alltså, vad är det för dumheter? Jag har ju en bebis. Det är klart att om jag bara använder sunt förnuft så ska vattnet vara lite ljummet. Inte kallt, för då blir det obehagligt. Inte för varmt, för det är bara ett barn och det får inte vara för varmt. Alltså det är inte hela världen om det är 36,5 eller om det är 37,5.
Nej.
Men det där, liksom, om jag bara hade kunnat lyssna på mig själv så hade det liksom, du vet, då hade jag kunnat strunta i så många saker som jag höll på med som första gångs förälder. Ja, du vet, man skulle, du vet, nan 1, kommer du ihåg det?
Jajamän.
Eller skulle man blanda sen nan 1 med nan 2. Och sen skulle man ta nan 2. Och sen var det olika liksom tidpunkter i barnets liv. Man skulle byta storlek på den här liksom mynningen på nattflaskan. Ja. Du vet, 1, 2, 3.
Sen kom
man,
ett ex.
Ja, men bara så fick man ångest när man hade glömt bort det där, när man hade gått för tidigt eller sådär. Alltså, så, du vet, allt sunt förnuft bara försvann.
Ja, men man geggar fast i de här detaljerna. Ja. Liksom. Det är som att man går runt med ett förstoringsglas.
Det är helt sjukt. Och nu så är jag ju, nu är jag ju bara sunt förnuft. Alltså, jag skulle inte läsa på om någonting.
Nej.
Och det tycker jag liksom är, och jag är bättre pappa än någonsin. Därför att jag använder bara en känsla för. Så att liksom, det är så mycket rädslor som gör att man går till böckerna eller man liksom, man söker sig till folk som man tror är auktoriteter i ens omgivning för att när man i själva verket borde bara gå in i sig själv och tänka, vad är rimligt här?
Det var väl fantastiska fina avslutningsord. Sista frågan. Vem skulle du vilja lyssna på i Life with Kids-podden?
Jag skulle vilja lyssna på. Nej, men det vore kul med någon pappa som är lite så här, lite liksom är som är fylld av rå ångest. Alltså det med typ Andreas Klerup. Nej, men vad har han 280 resdagar?
Mm.
Och en tvååring hemma.
Mm.
Ja, men det skulle jag höra liksom en ångesttimme med honom.
Ja. Ja, jag ser fram emot det.
Ja. Ja. Ring honom.
Jag ska ringa honom.
Ja.
Alex Schulman, det har varit ett nöje att få med dig hit. Tusen tack för att du ville komma och hälsa
tack
på oss.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.